Välkommen till ett väldigt speciellt MSDN-radio för vecka 43 och 44. Och varför det är speciellt, det tror jag att de flesta av er kan räkna ut. Det är ju så att förra veckan så släppte vi Windows Phone 7. Och idag tänkte vi att vi skulle prata naturligtvis om det och kanske lite mer utifrån ett utvecklarperspektiv, inte bara om handenheten och sånt, även fast vi kommer att prata om det. Vi som sitter i vår lilla improviserade studio är jag, Dag König och Danveig Tran och Johan Lindfors. Sen har vi också två intervjuer. Vi har intervjuer med marknadschefen kan vi säga för Windows Phone, Peter Wissinger, som gjorde ett event förra veckan med Porsche som jag var på, vilket var jättespännande, och han utmanade alla iPhone-användare i publiken att utmana honom på Windows Phone. Jag har inte hunnit fråga honom hur det gick. Sen har vi också två utvecklare från Yayway, Håkan Reis och Andreas Hammar, som kommer att prata om hur de har upplevt sina första utvecklingstillfällen med Silverlight och Windows Phone. Så välkommen hit till det här speciella programmet för Windows Phone. Och hur har det varit för er? Jag vet, Johan, du är den enda som har en Windows Phone just nu, så vi är väldigt avundsjuka på dig.
Ja, tydligen. Jag behöver inte fråga här. Jag måste få låna en lur till här.
Han ska ha en till och vi har
inte någon. Jag måste testa en sak här, men det sprack tydligen, för det var ju bara jag som hade en lur än så länge. Men jag tycker det är rätt. Våra kunder får möjligheten att köpa först. Och det har ju sålts idag.
Klockan 10, va?
Klockan 10 i morse öppnade tributiken egentligen in i stan.
Och 10 i morse, det var alltså, vi spelade in på måndag 25.
25, ja, just det. Det är väl ganska väl lämpat liksom, med löning och sådana saker då, så att det var bra sätt att spendera pengarna på.
Det var nästan som jag funderade på om jag skulle köpa en till.
Ja.
Till hustrun.
Ja.
Och så där. Men, ja. Men då har jag blivit, det är ju rätt kul att jag tycker att jag har inte sett en dålig review av telefonen. Sen kan man avvisa frågetecken om den kommer lyckas ändå på grund av att det finns två andra då, iPhone och Android, som har så stort app market och sådär. Men själva telefonen får hur bra review som helst.
Det som är kul här är att utan att säga några siffror då, som vi sitter på, så fanns det på lanseringsdagen, första dagen som telefonen och Marketplace öppnade publikt, så fanns det betydligt fler applikationer på Windows Phone 7 än det fanns på de andra plattformarna tillsammans vid öppningsdagen. Så att det tycker jag visar på en god trend. Och redan nu så finns det i runda slängar över 1000 appar i Marketplace. Och det har vi inte ens haft öppet här mer än ett par dagar egentligen.
Danveig, du som jobbar lite mer med Windows Phone på både på ena och andra sättet. Mm. Hur har du upplevt den här första veckan med Windows Phone och det du har gjort?
Det har varit ganska positivt ända fram tills nu tycker jag.
Ända fram tills nu.
Jag menade, ja.
Det var positivt innan också, menade jag. Inte bara från lanseringsdagen.
Ni observerar nu, ni som lyssnar, att vi redigerar inte de här intervjuerna eller diskussionerna, utan det är precis som vi säger.
Jag tycker det var kul ändå med vad var det, Aftonbladet som skrev att det var en väldigt snabb telefon. Mm. Snabbare, ja, den snabbaste av alla.
Och jag fick precis, jag är alltså jättenöjd med den telefonen jag har haft nu ett tag, som är den här prototypluren som LG har skapat. Som jag precis fick reda på att den har en 600 MHz-processor till skillnad från de som säljer, som har en 1 GHz-processor. Och jag tycker det är bra snabbt redan här nu. Så det skulle bli superkul att prova en riktig lur när det verkligen kommer till det skottet egentligen. Mm. Så det är verkligen superspännande, så jag ser jättemycket fram emot. Mm.
Och som sagt, vi kommer ju naturligtvis också att få de här telefonerna så småningom, men genom att våra kunder är före oss så får de första laddningen och sen ligger vi och väntar. Och jag tycker vi ska göra så här att vi kommer stoppa in en intervju med Peter Wissinger jag gjorde förra veckan, där vi pratar om Windows Phone rent allmänt och också om de handset, de olika fysiska telefonerna som finns i Sverige. Och efter det så ska vi avslöja själva vad vi har valt av dem. Så här kommer Peter Wissingers intervju. Med mig har jag Peter Wissinger, affärsområdeschef för Windows Phone. Där jag tänkte idag ställa lite frågor om hur det har skett med Windows Phone-lanseringen och hur alla de här olika telefonerna som finns. Så vi tänkte vi skulle gå igenom dem. För jag får många frågor om fördelar och nackdelar. Så välkommen hit, Peter.
Tack så mycket. Det är ju idag, när vi, eller rätt sagt när vi spelar in det här, så är det den 21 oktober, torsdagen 21 oktober, och det är ju idag som själva telefonerna egentligen släpps. Hur känns det?
Det känns fantastiskt, måste jag säga. Idag är ju, som du nämner, första officiella säljstartsdag i världen för Windows Phone 7. Det har ju varit en lång spännande väntan och stor förväntan hos väldigt många, inte minst oss själva, men också hos våra kunder och partners och alla konsumenter där ute. Så idag trycker vi på knappen.
Mm. Och jag tycker det är extra roligt att vi får den 2 veckor före USA, eller hur?
Ja, eller hur? Europa ligger ju före USA när det gäller mobilitet, så det är väl inte mer än rätt att vi ska ligga före även när det gäller Windows Phone 7.
Och som sagt, en av de stora skillnaderna då mellan exempelvis iPhone och Windows Phone, det är ju att vi har ju valt att ha en väldigt hård kontroll över vart vårt operativsystem hamnar, men ändå göra det möjligt för flera tillverkare att göra telefoner. Och det här är ju lite en ny väg för oss, och kanske också en liten medelväg mellan hur våra konkurrenter gör. Men det också gör ju att folk nu ställer väldigt många frågor, vilka handsets kommer att finnas och vad är det för fördelar och nackdelar. Så det är det, Peter, jag skulle vilja att vi diskuterar lite, för mina lyssnare, de är väldigt sugna på att köpa och kanske vill veta lite vad skillnaden är. Så att vi kan väl börja med och kanske gå igenom, du kan väl nämna de som kommer att finnas på den svenska marknaden först lite generellt.
Det kan jag göra. Vi poängterar, som du var inne på själv då, att Windows Phone 7 är ett helt nytt operativsystem där vi också har ställt hårda minimikrav på våra tillverkande partners. Så alla Windows Phone 7-telefoner har samma gränssnitt, vilket inte går att ändra på, och har samma minimi-hårdvaruspecifikation och krav på att ha samma knappar oavsett tillverkare och så vidare. Så varje telefon ska ha en tillbaka-knapp, en startknapp och en sökknapp samt volymknappar och en hård kameraknapp.
Vad är det mer för minispecifikationer innan vi går in på de konkreta telefonerna som också finns, som du kan nämna?
Processorerna är alla en 1 GHz Snapdragon-processor. Minimispecifikation på minne är det både vad gäller ROM, RAM och lagringsminne, så minst 512 megabyte ROM och RAM och minst 8 gig på minnesidan då. Alla skärmar kommer att vara av kapacitiv pekskärmstyp och ha upplösningen 480x800 pixlar. Och det är framförallt för att utvecklare ska veta att man kan bygga sin app och veta att den funkar på alla Windows Phone 7-telefoner världen över.
Och det ska jag säga verkligen som själv utvecklare av Windows Mobile-lösningen, att det här är oerhört skönt.
Ja, det blir onekligen lite enklare. Jag ska lägga till sen också att alla kommer att ha AGPS, alltså assisted GPS. Alla kommer att ha ljussensor, proximity sensor, accelerometer och så vidare. Så man kommer att veta vad man har att spela med som utvecklare och kan lita på att det finns i alla telefoner. Sen kan man som tillverkare toppa den här minimispecen och lägga till mer minne, utöka kamerafunktionalitet, och kamerafunktionalitet kan jag kanske nämna då är minimikrav 5 megapixel autofokus och blixt. Man kan alltså göra saker som hårdvarutillverkare för att sätta sin prägel på Windows Phone 7. Man kan lägga till egna applikationer eller hubbar som vi kan prata om senare. Men i grund och botten så kommer alla Windows Phone 7-lurar att vara likadana ur ett användar- och ett utvecklarperspektiv.
Det är ju lite spännande då ändå att eftersom de är så lika, så måste ju ändå de som nu har valt att göra handset, jag tänker på LG, Samsung, Dell, HTC och så vidare, de måste ju på något sätt differentiera sig, och det är ju där vi ska nu prata om. Vad finns det för telefoner konkret på marknaden, och vad är det då för skillnader utifrån de här minispecifikationerna?
Det finns mycket man kan göra, och det är mycket som våra tillverkande partners har gjort, kan man säga. Och det gläder mig oerhört att se att det är sån differentiering ändå. trots våra krav på att allt ska stramas upp och vara tydligt och enkelt och konsistent för slutanvändaren. Vi har tre tillverkare som kommer att släppa telefoner i Sverige. Det är LG som släpper sin Optimus 7. Det är Samsung som släpper sin Omnia 7. Och så har vi två modeller från HTC. En som heter HTC 7 Trophy och en som heter HTC 7 Mozart.
Är det inte så också att det finns andra telefoner som kommer att släppas på andra marknader och det kommer att naturligtvis tillkomma telefoner på vår marknad? För man hör många fler telefoner och olika namn på telefoner. Det kanske till och med så att det är samma telefon med olika namn på olika marknader.
Ja, det finns ytterligare telefoner som kommer att lanseras i Asien och i USA och så vidare. Och det är mycket möjligt att de kommer att komma officiellt till Sverige också. Det som är viktigt att veta är nu att den första vågen som vi har valt att vara med på när det gäller lanseringar och med engelska som språk. Du kan givetvis skriva och läsa på svenska på din telefon. Men det innebär också att vi, om vi lyckas som vi har tänkt oss, att vi säkert kommer få se mer telefoner komma in i Sverige under nästa år då.
Jag är faktiskt lite speciellt lite intresserad av att Dell egentligen gör en telefon. Vet du någonting om den exempelvis kommer att komma på den svenska marknaden?
Jo, det stämmer. Både Dell och Toshiba har släppt eller har aviserat att de kommer att släppa telefoner med Windows Phone 7. Och de är nya spännande spelare på telefonmarknaden. Och i och med att Dells telefon sannolikt kommer att funka lika bra som alla andra engelska telefoner, så är det inte omöjligt att den även kommer att komma till Sverige. Dock är ingenting klart om det ännu. Mm.
Om vi då går över mer på de här själva de telefonerna som finns. Vad är det då för skillnader om vi skulle ta, eller om du skulle gå igenom dem, LG och sen Samsung och till slut HTC, förlåt.
Det kan vi göra. Om vi börjar med LG då, så om vi tittar lite på format och så vidare, hur den ligger i handen. Den känns väldigt gedigen. Den har en 3,8 tums skärm. Lite skön tyngd i den, väger 157 gram. Och det som LG har gjort lite extra saker runt det är att de har byggt en augmented reality-applikation som gör att du kan titta genom din kamera och se vad som finns i närheten och kunna navigera dit. Tittar du genom kameran upp mot skyn, så får du se en väderprognos för den ort du befinner dig på. Så det är någonting som de har lagt till. Sen har de också mest minne till att börja med av tillverkarna. De har 16 gig i sin telefon och har också gjort en hel del saker runt utökad kamerafunktionalitet med panoramamöjligheter och lite annat smått och gott. Givetvis har de också DLNA-stöd, alltså att kunna dela med sig av sin media från telefonen via sitt hemmanätverk upp till en tv exempelvis. Och så spelar de in i HD-videoformat. Så överlag en fullsmetad telefon med god saker.
Och Samsungen då? Hur skillnad? Jag tappade lite där. Sa du storleken på skärmen?
Ja, 3,8 tum är skärmstorleken på LG-telefon.
Och Samsungen då? Vad är skillnad där då?
Ja, Samsungen har framför allt en helt fantastisk skärm. De använder Super AMOLED-teknologi, vilket innebär att svärtan och färgerna i den skärmen är helt fantastisk. Storleken är 4 tum, så det blir en lite större telefon. Men den är samtidigt väldigt, väldigt lätt och tunn. Den har också DLNA-stöd och HD-video och så vidare. Men det är framförallt, skulle jag säga, för skärmens skull som man ska välja Samsungen. Den är helt outstanding.
Och jag kan säga så här, personligen är det den som jag har valt just av skärmen. Jag är börjar få lite dålig syn, så jag vill gärna ha lite större skärm och kontrasten.
Ja, men då är det ett bra val, absolut.
HTC då till slut som släpper två telefoner. Dels, vad är det för skillnad mot de andra tillverkarna, och sen vad är det för skillnad mellan de två telefonerna i sig?
Ja, om man jämför de två telefonerna så är de på 3,7 respektive 3,8 tum skärmstorlek. Var Mozart har den lite mindre skärmen. Sen skiljer det också i byggteknik kan man säga, hårdvarumässigt, där Mozart har ett aluminiumchassi i ett stycke, så den får en väldigt exklusiv och solid känsla, medan Trophy har en lite mer normal byggkvalitet i snygga plastmaterial. Kameran skiljer sig också mellan dem. Mozart har 8 megapixel och Trophy har 5. I övrigt så har HTC jobbat väldigt mycket i bägge sina modeller med att få en utökad ljudupplevelse och lagt in hårdvaruaccelerationer, om man kan säga, för ljudet med Yamaha ljudchip och surround sound och equalizer och lite annat mumma. De har dessutom, liksom övriga tillverkare, också gjort sin egen hubb. Hubbar är någonting som vi lanserar i med Windows Phone 7, och HTC har gjort alltså en egen hubb.
Vad finns det i
aktiekurser och lite annat?
Det är intressant med hubbar, för det är också en lite mer utvecklarnära fråga när du ändå tar upp det. Det finns folk som frågar, kan jag bygga en hubb själv i en telefon? Kan du berätta vad det finns för regler runt hubbar? Du kanske ska berätta först vad en hubb är för de som...
Ja, vad en hubb är. Alltså, tanken är att... vi har lyssnat och sett hur folk använder sina mobiltelefoner idag, och i stort sett så finns det nästan appar för varje enskild sak. Och det blir väldigt omständigt om man ska hoppa in och ut ur appar för att göra saker som man gör ofta varje dag till exempel. Så då har vi sagt att det är enklare att gruppera innehåll som kommer från webben, från flera olika appar, i vad vi kallar för en hubb. För att mycket enklare kunna konsumera den här informationen och göra det på ett annorlunda, mer behagligt sätt och ett effektivare sätt, inte minst. Så Microsoft har i Windows Phone 7 gjort ett antal egna hubbar. Hubbar för att hantera dina kontakter, hubb för att hantera dina bilder och dina vänners bilder, hubbar för musik och video, spel, för att shoppa applikationer. Och sist men inte minst en Office-hubb, alltså Office-kontorshubb där man har integration med Office, SharePoint med mera. Och på samma sätt då så kan man som utvecklare bygga egna hubbar där man aggregerar in information från olika källor för att passa till exempel ett visst intresseområde. Ett exempel jag brukar ta är en seglingshubb. Det finns många som är intresserade av segling. Men om man ska planera sin seglingsdag så kanske man idag behöver dels hoppa in en väderapplikation, sen en kartapplikation och sen någon form av nyhets- eller destinationssökning på webben. Och istället kan man då presentera det här på ett annorlunda sätt i en hubb, optimerad för mitt seglarintresse.
Men Peter, jag trodde att det var någonting där, det var det jag ville komma till, att det var någonting i det här hubbegreppet som vi inte som utvecklare kan göra, men som man kan göra som telefontillverkare, eller har jag missuppfattat det?
Nej, du har uppfattat det på rätt sätt. Till viss del så finns det möjligheter för tillverkare och operatörer att få lite mer native tillgång till operativsystemet. Men hubbtänket är mycket mer än så, alltså att man bygger en applikation på ett visst sätt och integrerar information, och det kan man med fördel använda sig av som utvecklare. Bygga sina appar då i panoramaformat med hubbtänket som grund.
Redan innan vi släppt Windows Phone 7, så det är slutet på den här intervjun, så har vi fått lite kritik för att vi bland annat inte har någonting som heter copy and paste och sådana här saker. Kan du berätta lite om exempelvis hur det kommer att gå med uppdateringar av vårt nya mobila operativsystem?
Absolut. Till att börja med ska jag säga att för vardagssaker där man skulle kunna tänka sig att man behöver en klipp och klistra funktion, där fungerar telefonen som man förväntar sig att den ska fungera. Så du klickar på ett telefonnummer och den tar dig till din telefonfunktion och så vidare. Sen har vi hört mycket tydligt att det här med klipp och klistra är någonting som många efterfrågar som generell funktionalitet, och det kommer vi att släppa i en uppdatering. Och just uppdateringar är mycket förändrat från tidigare versioner. Med Windows Phone 7 så är det Microsoft som står för uppdateringarna. Och vi kommer att skicka ut dem regelbundet i takt med att vi får ny funktionalitet till telefonen. Och det går till så att man får en prompt, en notifiering om att en ny uppdatering finns tillgänglig. Man ansluter sin telefon till sin PC som tar en backup och innehåller på telefonen. Uppdateringen med ny funktionalitet kommer in och sen återställs allt innehåll du hade på telefonen sedan tidigare. Så det här perspektivet så fungerar den precis som en iPhone, och det är Microsoft som tar ansvar för uppdateringar och de behöver inte gå via tillverkarna som förut.
Tack så hemskt mycket Peter, och lycka till nu med själva lanseringen som jag vet att du har sett fram emot länge.
Jajamensan, tack så hemskt mycket. Jag vet att du har sett fram emot det också, Daniel.
Det var Peter. Nu ska vi avslöja, jag vet inte om jag avslöjade riktigt i min vi hörde inte intervjun här, utan vi försöker hitta vad så här moderna och spelar och inte hör riktigt så här. Så jag tänkte fråga er, vad har ni valt? Vi har ju gått igenom då de olika handsetsen här, och Danway, vad valde du? Och varför?
Jag valde Samsung på grund av AMOLED-skärmen. Det var det jag föll för.
Och Johan?
Jag gick på en LG. Och helt enkelt därför att jag ville komma åt DLNA-stödet bland annat.
Kan du berätta mer vad det är egentligen? Vad får du med det?
Med DLNA så kan jag alltså spela upp mitt media som jag har på telefonen på min TV hemma eller på min dator, och så streamar det egentligen med wifi. Och det tycker jag ska vara riktigt roligt att testa och prova på.
Men då måste du ha något stöd på TVn och datorn.
Just det. Men jag har Samsung TV-apparater, och jag tror faktiskt att de flesta jag har det. Plus att jag ska faktiskt till och köpa nya TV-apparater också här inför hösten. Så att då får man passa på.
TV-apparater? Pluralis alltså?
Ja, dottern.
Du köper alltid på en gång?
Ska ha en ny och...
Okej.
Ja. Och sen så är jag nöjd faktiskt med den här LG-enheten jag haft sen prototypen också då, som har varit riktigt, riktigt trevlig. Så jag är nöjd med den formfaktorn, och plus att jag vet också några av de appar som LG har lite exklusivitet på är ju faktiskt bland annat då en augmented reality-applikation som fungerar riktigt trevligt.
Peter pratade lite om det i intervjun, och jag förstår inte riktigt vad det där augmented reality är.
Vad augmented reality går ut på är att använda telefonens sensorer för att förbättra verkligheten, ska vi kalla det så. Så vad den egentligen gör i den här applikationen är att du kan hålla upp den här telefonen som en kamera, och då ser du alltså genom kameran du ser igenom telefonen med hjälp av kameran, så den projicerar direkt kamerabilden.
Så du kan titta på mig så ser jag smalare ut.
Just det, precis. Men den projicerar också upp då i förhållande till kompassen och GPS och sånt där sökresultat som du söker efter, exempelvis restauranger i närheten. Då kan jag alltså panorera sedan med den här telefonen runt omkring mig, och då så kommer den också att när en restaurang ligger framför mig så kommer den att dyka upp på skärmen, och så kan jag då gå närmare så står avstånd och sånt där. Så det är som ett layer i verkligheten. Har du läst Damon?
Jo.
Ja, det är precis så med hudden som de har i Damon där.
Okej. Okay. Alltså, jag måste se det där i verkligheten för att förstå hur det funkar. Jag tycker det är svårare att förstå en Kinect till och med.
Men det coola med den här är så att om jag sedan håller telefonen lite lutad ner mot marken, så får jag istället upp en kartbild, eller egentligen en radarvy kan man säga, var de här restaurangerna ligger i förhållande till mig just nu. Och håller jag upp den mot himlen, så får jag istället väderinformation då. Så att de har varit lite kreativa, plus att den faktiskt innehåller också en barcode-scanner och möjlighet att söka av böcker och cd-skivor eller filmer och sånt där också. Så det är riktigt bra, och det är en trevlig lur.
Jag sa tidigare i intervjun att jag valde ju Samsungen också, och det är delvis för skärmen, för jag känner att jag behöver en stor skärm, men också för att det är den tunnaste av de alla har jag hört talas om.
Den är nog tunnast, men den är samtidigt bredast och högst.
Ja. Mm. Volymmässigt är den inte minst.
Nej, men den är smalast. Det är viktigast.
Ja. Ja.
Så det var Peter Wissinger, och det var mer allmänt om telefonerna. Men eftersom vi är ju en mer en utvecklarnära podcast, så ska vi att du ska över till lite mer hur man utvecklar på telefonen. Och generellt kan vi säga att det har varit väldigt positivt det också.
Absolut. Alltså det som vi får mest positiv feedback på, skulle jag säga, återkoppling, är ju naturligtvis utvecklarstoryn för Windows Phone 7 med Silverlight för affärsapplikationer, utilities och XNA för spel. Överlag så är det väldigt, väldigt positiva erfarenheter.
Danny, du har ju varit ute och pratat lite om design och sånt för Windows Phone. Hur har du utvecklat, eller hur har du uppfattat bemötandet?
Det har varit väldigt lätt med hjälp av Blend då, för man ser exakt det man kommer få i slutändan. Så man bara lägger på det man vill ha, sen bara trycker man FM så får man på emulatorn en fungerande applikation. Väldigt enkelt och väldigt snabbt går det.
Och det som Blend har som Visual Studio inte har är ju också möjligheten att kunna testa applikationen i olika teman. I och med att du har möjlighet att välja mörkt eller ljust bakgrundstema på telefonen, så kan du välja det i Blend. Och samma sak även testa det som kallas för accentfärger. Det är lite det sätt som du kan personifiera din telefon. Att säga att idag är jag röd i min känsla. Eller en svart bakgrund med röd accentfärg. Och det kommer också applikationerna kunna ta upp genom att använda teman eller styles in i applikationen. Otroligt snyggt faktiskt. Och det är kul att se applikationer som har tagit upp det här. Mm. Och det är till och med att du kan ju faktiskt använda accentfärgen i din live-tile, alltså i den applikationsikonen som ligger på startsidan egentligen.
Den som jag har, ja. Som jag har skapat.
Så om du gör en live-tile-bild som ska vara 173x173 pixlar med en transparent bakgrund, så kommer den automatiskt att ersättas med den accentfärgen. Bakgrundsfärgen kommer vara den accentfärgen som just nu är vald på telefonen. Och det gör att faktiskt din applikation, inte bara i applikationen utan även i gränssnittet i operativsystemet, känns som en naturlig del av telefonen. Vilket blir väldigt, väldigt trevligt faktiskt.
Jag skulle säga att jag satt och jobbade lite med min applikation som jag tänkte köra på Marketplace. Och jag satt bara i Blend igår och jobbade och skrev inte en kodrad. Och då gjorde jag faktiskt en kalender, en månadskalender som jag började och hålla på med olika grejer inuti. Så det är väldigt fascinerande just när man kan bygga upp med, man jobbar med de här när man stylar om saker och ting och ser
templates.
Templates, just det, templates tycker jag. Men jag tänkte innan vi pratar om just Silverlight och också XNA, så tänkte jag man vill ju utveckla för att kunna publicera det på något sätt. Och det är ju en så kallad marketplace. Så jag skulle vilja att vi går igenom både hur gör man för att lägga upp saker på Marketplace, men också hur gör man för att köpa saker på Marketplace som det ser ut just nu. Så Johan?
Okej, okay, alltså vad du gör för att utveckla. För det första så kan ju då vem som helst idag som har Windows, ska jag säga egentligen, tanka hem utvecklingsverktygen gratis. Ingen registrering eller någonting, utan man bara laddar hem de här. Och det får man med sig både Blend, du får med dig Windows Phone, eller Visual Studio Express för Windows Phone. Och om du sedan, och då kan du utveckla mot emulatorn. Om du sedan vill bygga applikationer mot en fysisk enhet när du köper en sådan, då behöver du faktiskt registrera dig på Marketplace. Det är en liten kostnad på, jag tror, $99 per år, så här 650 just nu då, per år. Men då låser du upp din telefon för utveckling. I och med den kostnaden så har du också rätten att publicera ett antal applikationer i Marketplace. Vilket egentligen gör att när du registrerar dig i Marketplace då, vilket kan du göra på create.msdn.com med ditt live-ID, så berättar också lite om din profil. Om du vill tjäna pengar på det här, så behöver du också skicka upp sådana saker som tax-ID eller så skatte-ID exempelvis, som måste vara amerikanskt, och så finns beskrivet processen för att ansöka om det.
Men det är något vi kan göra som svenskar, göra.
Absolut.
Sånt.
Absolut. Så som svenskar så kan vi publicera och sälja och tjäna pengar på de applikationer som vi vill bygga på Marketplace. Och det finns redan exempel på det faktiskt. Vi har redan ett antal, den senaste siffran jag såg nu, så hade vi ett antal svenska applikationer redan publicerade. Bland annat så har vi ett företag som kallas för Isaksson, som har publicerat en eller flera appar som heter bland annat Skiers app, som hjälper till att hitta, eller som används som positionslösning när man åker skidor, så man får reda på g-krafter, hastighet, höjd, altitud, höjdskillnader och sådana saker när man åker skidor. Otroligt coolt faktiskt.
Kan den pipa när man är utanför, när för ett stup så säger
ja, just det, varning, här ska det inte vara. Nu kommer det gå, så här mycket gips kommer behövas. Skicka sms till. Och sen så finns det också en applikation som jag använt mig av, som exempelvis som heter Marathon, som är byggd av en kille från Stockholm som heter Johan. Han, och den är naturligtvis en löpningsapplikation då, som spårar hur du springer, hastigheter, du kan lägga in intervaller, du kan skräddarsy och anpassa dina träningar. Du får feedback exempelvis på kilometertider och sådana saker. Riktigt rik applikation också, som absolut, absolut rekommenderas för löpare. Plus att han har också en molnplattform som baserar sig på Azure där man kan ladda upp sina resultat och dela med sig av sina profiler och löprundor och sådana saker. Så det är riktigt coolt faktiskt.
Jag för mig att den fanns ju på Windows Mobile och den var gratis, då är den fortfarande.
Den var nog inte gratis tror jag faktiskt. Men
den är värd att köpa.
Absolut, jag kommer inte ihåg exakt vad den kostade, men just nu så har jag köpt en hel del appar på Marketplace, så att jag har inte riktigt koll på vad allting har hamnat på. Jag får några kvitton lite då och då.
Så när du köper på Marketplace för övrigt, så är det ett kreditkort du har registrerat mot Live?
Just det. Jag har använt ett internationellt Live-ID. Och då kommer jag åt Marketplace egentligen. Och samma sak, så har jag registrerat ett kreditkort som jag kan använda och köpa i USA. Och då kan jag också handla. Faktum är att på winmobile.se så har Tony Johansson skrivit om hur det här fungerar.
Okej, så man kan följa det och se hur man gör.
Så kan man göra, just det.
Bra. Så det var Marketplace. Jag tänkte nu skulle gå över till själva utvecklingen. Och den utveckling som ligger mig närmast, eftersom jag inte är spelutvecklare, tyvärr. Men det är en dröm som jag aldrig kommer att uppfylla när jag börjar bli gammal nu. Och inte kan jobba dygnet runt.
Men du vet, du kan alltid köpa massa böcker.
Ja, precis. Men jag har till och med slutat med det.
Ja, men det måste finnas på Kindle, eller hur? Din Kindle.
Jo, visst.
Spelprogrammetsböcker på Kindle.
Jo, men det ska ju vara färg i de här spelböckerna.
Nej, de flesta inte det.
Nej, det kanske de inte. Nej. Men det är ju så här matte och sånt där. Det är en grej man ska göra. Men i alla fall så tänkte jag att vi skulle först prata om Silverlight innan vi går över på själva spelutvecklingen och XNA. Och för att göra det så ringde jag upp två killar som har jobbat med Windows Phone. Håkan Reis och Andreas Hammar från J-Way. Och där pratar vi om Silverlight och vi pratar om Visual Studio. Vi pratar också om Blend. Så lyssna gärna på den intervjun. Med mig har jag två killar från J-Way, Håkan och Andreas, och ni har erfarenhet av Silverlight och Windows Phone. Men innan vi börjar prata lite om den erfarenheten, kan ni väl presentera er själva?
Ja, jag är Håkan Reis, har jobbat på J-Way ett antal år och håller på mycket med designbiten och interaktionsdesign och fokus då på Windows Phone.
Ja, och jag är Andreas Hammar. Har inte varit på J-Way så länge, men jobbat mycket med VPF de senaste 5-6-7 åren. Och nu är det Windows Phone som gäller.
Och ni sitter, vad jag förstår, just nu nere i Malmö, eller hur?
Ja, det stämmer det. Mm.
Hur har erfarenheten varit nu? Så här? Ni kan ju inte ha haft så himla lång erfarenhet, för det har ju ingen av oss när det gäller Windows Phone. Men kan ni berätta lite hur det har varit och utveckla för Silverlight och Windows Phone?
Jag började experimentera redan efter Mix 10 nu i mars, när de släppte första Technology Preview. Och upplevelsen är ju att det är väldigt lätt att ta sig från Silverlight i övrigt till Windows Phone-utveckling. Det är skrämmande lätt nästan.
Har du erfarenhet av någon annan mobilplattform också utifrån när du säger det?
Jag har inte utvecklat för iPhone, men jag har hjälpt till en hel del med designmässigt, med iPhone-arbete också, interaktionsmässigt.
Ja, det är ju speciellt intressant med er på J-Way, för att ni har ju dedikerade både iPhone-utvecklare och Android-utvecklare, så ni har ju inom huset erfarenhet av alla mobila plattformar.
Ja, jag kan säga att det känns som det är en del smidigare än iPhone, och det är väldigt mycket smidigare än Android, för de har ju en ganska så spridd marknad nu när det gäller storlekar av upplösningar på enheter och olika prestanda behov så att säga. Så där börjar bli en fragmenterad marknad, och verktygen är inte lika lättanvända som Microsofts verktyg.
Men hur har det varit då, om vi tar mer konkret just själva programmeringen av Windows Phone? Vi pratar ju om Silverlight och så. För de som är helt nya, kan ni beskriva lite det här, hur det är att göra en vanlig applikation i Windows Phone?
Det finns ju väldigt bra templates till Visual Studio som gör att man kan välja en panorama-applikation, PWA-applikation, de olika användarinterface-typerna i Windows Phone. Så man sätter igång den, så får man en väldigt bra grund med GUI:t färdigdefinierat med lite exempeldata och vy-modeller som man kan börja bygga på.
Så man får egentligen en färdig, riktig applikation. Det är inte bara liksom hello world så att säga.
Nej, precis. Med flera sidor och en lista och lite namn i en lista i princip. Det är väldigt lätt att se hur de vill att det ska fungera. Och sen kan man ju gå därifrån.
Har det känts som att de har varit då vettiga att verkligen använda som en start i riktiga projekt? Eller är det något sånt där som, ja, nu när vi ska göra en testapplikation, sen får man ändå göra det på något annat sätt?
Ja, jag tror man kan faktiskt använda det som grund för att jobba. För de har jobbat väldigt bra med det som kallas Model View Model pattern för att få en bra separation mellan vyn och så att säga datat du jobbar med där. Så att det känns som det faktiskt är väldigt genomtänkt. Det är inte bara den vanliga drag and drop byggandet utan det är genomtänkt också där. Sen finns det ju naturligtvis redan ramverk som har funnits i Silverlight innan som är väldigt lätt att anpassa för att göra det här i ännu större skala. Vi tänker ju då till exempel Prism som Microsoft själv har kommit med, men även Calibon Micro som är ett bra ramverk för att separera det ytterligare.
Mm. Jag tänkte på, kan någon av er beskriva vad man egentligen behöver ladda ner för att börja testa och utveckla på Windows Phone?
Ja, det finns ju, själva SDK:t innehåller ju faktiskt allt man behöver och installerar det som man inte har sedan innan. Så om man tar en helt ren maskin och installerar Windows 7, Phone 7 SDK så får man ju en Visual Studio Express för Windows Phone och designverktyget Blend för Windows Phone. Och sen är det bara att sätta igång.
Ja, och man får emulatorn också då i den nedladdningen så att man behöver inte ha någon Windows Phone så att säga.
Nej, precis.
Jag vet att ni båda, ni pratade om att ni också är lite designers. Jag skulle gärna vilja, någon av er kan berätta lite om du sa att det var två verktyg. Det var ju Visual Studio och så var det Expression Blend. Och för övrigt är ju båda gratis, så att det är ju ingen kostnad i det här att utveckla för Windows Phone. Men hur har ni använt de två verktygen? Så att säga? Vad är det för fördelar med de olika?
Jag sitter ju väldigt mycket i Blend-biten här. Där har du mycket bättre kontroll över det visuella. Det är ju designverktyget som sådant. Och där, de har ju verkligen tagit till sig vad man använder i designer-communityn också när det gäller att kunna importera från Illustrator och Photoshop till exempel rakt in i Blend och använda direkt. Du behöver inte konvertera en massa olika format. Så att upplevelsen där är ju väldigt integrerad. Samtidigt så är det ju specifikt för just att designa själva UI:t har de gjort väldigt bra i Blender. Det är liksom, ja, det känns naturligt. Det är en liten tröskel att komma in i, men det är värt den tröskeln helt klart.
Och Visual Studio då, det är verktyget där man ska helt enkelt skriva koden, funktionaliteten bakom.
Precis, och där finns ju en bra grafisk designer. Men det finns ju lite mer stöd i Blend, framförallt för att göra avancerad grafik, men också för det här med exempeldata och binda det i design time så man ser exakt hur det kommer se ut när man kör in riktig data sen.
Jag tänkte, vi pratade ju om att det här är Silverlight och så, då kan man ju få uppfattningen att det är bara att ta en Silverlight-applikation och köra det, men det finns ju ändå, det är ju en annan plattform, det finns ju skillnader och mellan en Silverlight på en vanlig desktop eller i webben och en Windows Phone. Vad skulle ni se var de största skillnaderna och kanske också saker som kan bli gotchas, alltså saker som man kan råka snubbla över om man inte riktigt är medveten om det?
Ja, man kan ju börja med ett par saker. Det är ju då, dels har du ett annat API utåt till enheterna runt omkring med launchers och choosers exempelvis för att komma åt exempelvis adressbok, kamera och såna här grejer. Det jobbar ju på ett lite annorlunda sätt än att komma åt hårdvara i Silverlight 4 exempelvis. Samtidigt så ser man till exempel på isolated storage så har du mer eller mindre obegränsat där. Tittar du på en vanlig Silverlight-applikation så är det ju ett begränsat utrymme av säkerhetsskäl och sandboxing-skäl så att säga i webbvärlden. Så att där är ju vissa skillnader.
Precis. Sen att upplösningen är så pass låst är ju en väldigt bra sak. För de har mycket mer kontroll över utseendet på applikationen.
Jag tänkte också på det här som kallas tombstoning. Det är ju en tombstoning. Det är ju en litet nytt begrepp om man inte har varit inne i zombiefilmer förut. Kan någon av er berätta vad det egentligen är?
Ja, det är ju att det finns ju Windows Phone 7 multitaskar ju inte fullt ut, utan om man kör igång en egen applikation och sen går till någonting annat. Så antingen om man går tillbaka så avslutas den helt och hållet, men om man trycker på startknappen så pausas applikationen, kan man säga. Så man får en chans att spara undan sitt state och sen stängs den av. Och sen när man går tillbaka till applikationen så får man ett deactivated event, och då är man själv ansvarig för att väcka den och läsa in statet man var i.
Du menar ett activate event, inte deactivate, va?
Ja, precis.
Är det någonting, om vi försöker vara lite kritiska och sånt, är det någonting som inte känns bra liksom, eller det behöver inte vara bra på ett jättedåligt sätt, men någonting som liksom är inte riktigt färdigt eller känns knasigt?
Ja, det är väl en del saker, framförallt när det gäller exempelvis att komma åt kameran som en ström rakt in. Det är inte lika. Du kan ju inte använda kameran på det sättet, utan du kan begära bilder eller film från kameran, men du kan inte, jag tror inte ens film. Men du kan inte använda det som en webbkameraström på det sättet som det ser ut ännu så länge. Om jag inte är helt fel på det. Sen är det ju, jag vet inte om du känner någonting annat där.
Det är mest nu att vi har inga devices än, så vi sitter i emulatorn och den till exempel tappar ju sin isolated storage när man startar om den och lite så. Så det är ju, man är inte riktigt säker på att det fungerar som det kommer fungera på riktigt sen.
Nej, det finns ju alltid, man måste ju alltid ha en device för att testa slutgiltigt så att säga. Det går ju inte att simulera allt. Det finns ju, i alla fall just nu vad jag vet, så kan det ju vara svårt att simulera GPS-koordinater, antar jag också, skakningar och såna här saker.
Mm. Precis, just nu håller vi på. Vi har en konferens som kommer snart som heter Öredev, som vi själva anordnar. Och till den har vi gjort en pusselapplikation som vi har gjort till alla plattformar. Som du nämnde innan, att vi har olika. Så vi har en iPhone och en Android-app som i princip är klara. Vi gör nu en Windows Phone-variant.
Vi ska faktiskt nämna, vi har ju till och med RIMS-enheter, BlackBerry-enheter också. Så vi har 4 plattformar som vi jobbar på i Huawei.
Spännande. Fråga där, det vore jättekul om ni kommer inte ha någon jämförande session över vad som var styrkor och svagheter då att utveckla den här applikationen?
Ja, vi har inte funderat på det, men nu när du säger det så är det ju absolut ni ska göra.
Det vore väldigt spännande att lyssna på den, för jag kommer också själv vara på Öredev. Vi kan väl nämna förresten datumen för Öredev.
Ja, det är 8-12 november och det är workshops de 2 första dagarna, 8-9. Så 10-12, det är onsdag, torsdag, fredag, då är själva konferensen.
Och jag vet också att vi kommer ha ett användarföreningsevent där på torsdag kväll, tror jag. Och jag kommer att vara med på hela konferensen, det är en jättespännande konferens, som vanligt ska vi säga. Avslutningsvis, vad skulle ni säga om någon fråga om Windows Phone 7 och speciellt då mot utvecklare? Vad är kontenta så här långt utifrån att ni inte har hunnit göra allting än?
Ja, det känns väldigt spännande. Det känns fräscht att jobba med det. Samtidigt så känns det som man har väldigt lätt att ta sig över i Windows Phone-utveckling från den vanliga .NET-utvecklingen och Silverlight-utvecklingen i synnerhet. Så att det är bara att köra igång.
Precis. Men sen jag är inne också på det du sa, Dan, med gotchas. Det finns ju en hel del det här med tombstoning och isolated storage och sånt som man ska tänka på. Så det är nog rätt lätt att göra en app, men man får nog tänka lite för att göra en väldigt bra app som fungerar smidigt. Mm.
Och så är det väl för all utveckling egentligen.
Mm.
Så det var från Jayway, Håkan och Andreas. När vi går över nu till XNA, som är den andra utvecklingsplattformen, och också lite spelreviews, för att du har ju varit så lycksalig här att du har haft en telefon och du nästan varje morgon här den här veckan, som bara varit en dag, och sen förra veckan så har du, titta, det här måste du se. Ja, jag tittar på den när jag får en Windows Phone.
Ni är lite smått sura nu.
Ja, det är vi. Det är typiskt. Men så är det att vara chef. så att säga.
Ja.
Men XNA då, vi har pratat om Silverlight och det är ju väldigt lätt för affärsutvecklare. XNA, det är en, ja, vad är det egentligen för skillnad från början?
Först så, XNA och Silverlight har helt olika renderingsmotorer. XNA visserligen renderas upp i någon sorts Silverlight-hybrid, men i runda slängar så kan man säga att XNA använder sig av en message pump, alltså en oändlig loop som ligger och kör så många gånger som möjligt egentligen, och den är då i projekttypen som är projektmallen som används, är den låst i 30 frames per sekund, vilket också rekommenderas egentligen, för jag tror att det är uppdateringsfrekvensen på skärmarna och sånt där, vilket gör att det är ingen idé att köra snabbare än det då. Och processen egentligen går till på att man först initialiserar, man laddar upp allt content som man använder sig av i XNA. Jag tror jag pratade lite om det här med content pipeline sådär tidigare. Och sen så går man in i loopen och då uppdaterar man och så renderar man och så uppdaterar man och renderar och så gör man det så många gånger som möjligt egentligen per sekund.
Men det innebär ju också vad jag förstår att om man mellan XNA och Silverlight att till exempel du skulle göra någon listbox, det finns ju inga kontroller och sånt i XNA.
Nej, det är sant, utan du äger istället exklusivt åtkomst till skärmen säger man då, så du bestämmer exakt vilken färg en viss pixel ska ha egentligen. Och nu gör man det väldigt sällan det i tvådimensionell grafik utan man använder tredimensionell grafik, vanligast kan jag säga, där du alltså då renderar i en tredimensionell värld som sedan projiceras på den här tvådimensionella skärmen. Man har också stöd i XNA för något som kallas för en sprite batch, vilket är en tvådimensionell wrapper, en tredimensionell API, så att man säger till sprite batchen att rita tvådimensionella bilder, och då gör man det i absolut positionering, så jag kan säga till sprite batchen att rita den här bilden på koordinat 100,100, och då kommer dess övre vänstra hörn att ligga på koordinat 100,100, 100 i x och 100 y, och då y går alltså precis som en skärm, positiva y-axeln går ner i skärmen och positiva x-axeln går åt höger i skärmen egentligen.
Alltså det är också ett annat koordinatsystem.
Ja, fast det är det koordinatsystem som vi är vana vid på skärmar.
Nej, det går ner. Nej, men det är, nej, inte origo ner i...
Nej, faktiskt inte.
Nej, nu tänker jag fel. Oj, förlåt. Kanske, det här kanske jag klippa bort.
Det är aldrig livet. Jag kommer korrekturlyssna sen. Att du inte klipper.
Jag har också hört att det ändå går att använda vissa saker i Silverlight som är XNA. Det finns bibliotek sant. Och sånt.
Ja, fast jag borde ja och nej. Alltså, vad det går till på att alla sådana... Det finns komponenter i XNA som exempelvis ett media player som man kan använda sig av i Silverlight bland annat.
Om man vill ha ljud.
Och. Just det. Och nu har ju visserligen då Silverlight en media element som man kan använda. Men media playen har bland annat stöd för background processing. Så om du vill spela upp en fil som du, en MP3-fil som ligger lokalt installerad på din dator eller på din telefon, så kan du använda media playen i XNA i din Silverlight-applikation. Och även fast du då går ur applikationen i startmenyn, så kommer mediaspelaren XNA fortsätta spela den låten. Det fungerar inte på strömmar, det fungerar inte på nedladdat, lokalt nedladdat material. Och det är lite coolt faktiskt då. Plus att den har också stöd för lite panoreringar och sådär, för att man kan använda av lite 3D-positionering om man vill det. Och sen så har det även då XNA har lite saker för Xbox Live-stöd, så har man ett publiceringskontrakt med Microsoft, så kan man också använda achievements och leaderboards och invites och lite sådana saker, och det kan du använda om du bygger ett Silverlight-spel, så kan du ändå använda de komponenterna
så man kan ha achievements i Silverlight också.
Just det, så att det är egentligen inte låst till att bygga XNA-spel, utan du kan använda dem även i Silverlight-spel. Nu har jag inte sett några sådana än, men exempelvis man kunde tänka sig att man bygger schackspel skulle fungera väldigt bra att göra exempelvis i Silverlight. Sådana som kanske inte då som är mer händelsebaserade än vad de är någonting som händer kontinuerligt, uppdateras eventbaserat mer än kontinuerligt message pump hantering.
Du har ju varit ute och pratat med lite spelutvecklare som utvecklar också på andra plattformar som iPhone. Hur har de upplevt Windows Phone?
För det första så har de flesta väldigt positivt märkt att utvecklingsmiljön är väldigt produktiv. Du kommer väldigt snabbt framåt. Du kan pocka, som vi kallar det för, alltså skapa en proof of concept. Alltså ett exempel på din applikation, det som du avser att göra, väldigt, väldigt snabbt. Och det här är ingenting nytt, för det här går tillbaka, långt tillbaka i tiden. Jag kommer exempelvis ihåg när XNA annonserades. Så var det en kille som hette James Fristrom, tror jag han kom ihåg. Han hade byggt Spider-Man-spelet egentligen, och hade specifikt gjort nätsvingande delen eller något sånt där i Spider-Man-spelet som släpptes för massor av år sedan. Och han satt i evenemanget där XNA annonserades och skissade på ett papper på så här skulle jag vilja att mitt spel såg ut. Och då skissade han på ett spel som heter Schizoid, där man spelade två stycken, ja, spelare egentligen. Och jag för mig att om jag inte har helt fel så var det 3 dagar senare, eller om det var 1 dag senare, så hade han en demo som han kunde visa för sin chef. Och ett par veckor efter det så hade de också byggt ett riktigt proof of concept som de visade för att få finansiering för att sedan vidareutveckla spelet fullt, som sedan släpptes på Xbox Live Arcade. Så det går verkligen så snabbt att bygga spel. Content Pipeline hjälper till. Content Pipeline går ut på att du skapar ditt content med de verktyg som du idag är van vid, som det kan vara Blender eller 3D Studio Max eller Maya eller Photoshop eller GIMP eller vad det kan vara för någonting.
Så egentligen kan man använda de artefakter man redan har för
precis,
andra telefoner.
Precis. Och sen så importerar man dem i ett kallat content-projekt, som är ett separat projekt i skillnad från spelprojektet. Vilket också gör att man kan ha olika versioner av content-projektet, eftersom det är högdefinierat, för exempelvis Xbox och PC kanske, och så kan det vara som lite lågupplöst och som kanske lämpar sig för telefonen som inte har mer än 800-480 upplösning. Och sen så används det, content kommer att kompileras då på din dator till ett binärt format som telefonen väldigt snabbt kan ladda in. Och sen är det väldigt snabbt och enkelt att ta in de här artefakterna, modellerna, texturerna, animationer och allting in i spelet och verkligen använda det på gemensamma programmeringssätt. Och det här för att försöka förtydliga det här där att när man gör 3D-modeller, 3D-animerade modeller som karaktär som rör sig med kinematics och inverse kinematics eller vad det kan vara för någonting, skinning-tekniker, så gör man väldigt ofta det i olika verktyg. Några använder Maya, några använder 3D Studio Max, andra använder Blender, Softy Mars, det finns massa olika, jag använder Milkshape bland annat, det finns massa olika verktyg. Alla de här verktygen har olika filformat. Så med Content Pipeline så kan jag ta den här filen, som kan vara i vilket filformat som helst, lägga det i Content Pipeline, och vid kompileringstillfälle så kommer det att importeras och processeras och skrivas ut som ett binärt format som är gemensamt för XNA. Så det betyder att inne i programmeringen så kan jag sedan förhålla mig till modellen som att det är en modell, till skillnad från att det är en modell från 3D Studio Max eller en modell från... Så man bygger alltså komponenter i kompileringsläge, så kallade importers och processors, för XNA's content pipeline. På det sättet så blir man väldigt produktiv även i programmeringsläget. Jag behöver inte kunna filformatet som programmerare.
Och det blir det samma filformat för alla typer av modelleringsverktyg?
Inne i spelet, ja. Men inte utanför. Och det är väldigt produktivt. Sen så, precis som du säger, så finns det då istället inte heller några kontroller. Så det är någonting man kanske måste falla tillbaka på. Jag har exempelvis hållit på och jobbat med att bygga en listboxkontroll, exempelvis då med att kunna swipa upp och ner för att kunna välja olika objekt och sånt där. Och då har man fått då bygga den själv. Däremot så är det ändå ganska enkelt. Jag tror det tog mig 2 timmar tror jag till att bli klar. Just därför att återigen, det går väldigt snabbt att prototypa. Det som också gör det väldigt enkelt att bygga applikationer för den här plattformen är att XNA finns nu för Xbox, för Windows Phone 7 och för PC. Och koden är väldigt ofta densamma, oavsett vilken plattform man använder sig av. Så 95%, om man generaliserar, av koden i ett spel kommer vara likadan. Det som kommer mest skilja sig mellan de här plattformarna, och speciellt om du avser att bygga ett spel som ska spänna alla 3 plattformar, är inmatning egentligen. I och med att Xboxen har stöd för, har oftast använder en game-kontroll. Finns ingen stöd för mus exempelvis. Medan PCen generellt alltid använder tangentbord och mus, eller kanske joystick, eller en gamepad. Medan telefonen faktiskt bara har touch-interfacet att förlita sig på. Så kräver det ju att man har olika inmatningshanteringar för de här spelen då. Och kan man hantera det från ett konceptuellt sätt, så är det absolut jätteenkelt att göra det. Då bryter man ut den här inmatningsstrukturen i olika metoder eller bibliotek, och så fungerar det väldigt smidigt.
Någonting som jag tycker verkar vara en stor fördel för XNA i telefonen i förhållande till XNA på Xboxen, det är just att vi har öppna för webbtjänster och sånt som inte finns. Och då kan man ju få helt andra typer av spel.
Ja, du har helt rätt. För att förtydliga det, alltså när man bygger ett XNA-spel på Xbox 360 så kommer man inte ut på internet, om jag ska säga så. Utan du kommer åt, om du har Xbox Live Arcade, Xbox Live publiceringskontrakt, kommer åt Xbox Live-tjänsterna. Och sen har jag, om jag förstått rätt, så om du har Xbox Live Arcade-kontrakt så kommer du också kunna komma åt servertjänster, och på det sättet skulle du potentiellt kunna...
Ja, men det är mycket mer avancerat.
Absolut. Men på telefonen så kan du göra vanliga webbservice-anrop eller restanrop eller göra allt möjligt annat som är intressant för telefonens syfte. Då. Så det är precis som du säger. Men det är så häftigt här också. Det är att jag har gjort mycket av min utveckling. Även fast jag bygger Windows Phone-applikationer så gör jag mycket av utvecklingen i Windows. Vilket egentligen betyder att jag har skapat ett Windows Phone 7-projekt med XNA Game Studio 4.0, alltså Visual Studio 2010 och de verktyg som jag laddar hem. Och sedan så skapar jag en kopia, helt enkelt med att högerklicka på projektet, och så ska jag create a copy for Windows. Då skapas det en kopia av projektet som egentligen innehåller länkar till källkodsfilerna till Windows Phone 7-projektet. Och lägger jag till en ny fil i något projektet så kommer det att automatiskt synkroniseras. Så jag har egentligen två projekt men bara en fysisk filarea. Projekten egentligen är deployment-projekt som deployar på olika plattformarna, kan jag säga. Så detsamma gäller om jag gör en kopia för Xbox. Men sen använder jag Windows-versionen och utvecklar på. Och det enda jag inte kan testa där då, det är ju igen touch-grejerna. Men all annan logik och allt sånt där kan jag göra i PC-versionen. Och sen så helt enkelt testar jag vissa iterationer, vissa sprintar, vad man ska kalla. Så går jag tillbaka och testar telefon-API:et, och så testar jag också de funktioner som kanske är unika för telefonen då. Det funkar väldigt bra.
Man märker att du är väldigt intresserad.
Jag är väldigt intresserad, ja. Jag tycker det är jättekul. Absolut. Nej, men det är jätteroligt. Just det som är också väldigt positivt, ska jag säga, med telefonen är att du begränsar det lite i ditt projekts omfång, vilket ibland kan vara ganska bra. Jag träffar mycket spelutvecklare, studenter bland annat, som tror att de vill förändra världen med sitt spel, och de har så otroliga visioner. Och vad få är medvetna om, tyvärr, eller de är nog medvetna om det men de bryr sig inte, det är att bygga spel tar tid. Det tar lång tid, det tar mycket resurser, det kostar mycket pengar i form av löner och materiella tillgångar och sånt där naturligtvis då. Och tar lång tid. Men om man begränsar sig till exempel telefonen, så kanske man också begränsar sitt omfång och säger att vi kommer inte bygga nästa Modern Warfare eller World of Warcraft exempel, utan vi ska bygga ett annat spel.
Pong.
Ja, nu behöver man inte begränsa sig hur mycket som helst. Pong
i färg.
Ja, precis. Ja, nu tog du i. men det gör också att det finns fortfarande jättemycket att göra med plattformen. Så plattformen är i sig egentligen inte begränsande. Men jag tror att när du har en mindre skärm, du har en mindre enhet, så tror jag att du faktiskt psykiskt också begränsar dig själv att inte göra hur mycket som helst. En tes som låter fåning men som faktiskt jag märker stämmer mer och mer, det är att när du är 90% klar med ditt spel så återstår bara 90% till. Och det är därför att det är skillnaden från ett bra spel och ett utmärkt spel, det är polish. Alltså att även fast spelet är klart så krävs det lite mer detaljer. Det krävs mycket koll på detaljer. Det ska vara riktigt fin polish på det. Och det som också tror jag är riktigt viktigt att tänka på, det är att glöm inte att beta-testa och testa på andra än dig själv. Det är väldigt, väldigt viktigt faktiskt. Och där igen så kan man då tycka att eftersom det finns inga beta-program idag i Marketplace, så kan jag alltså inte skicka ut en beta till potentiella kunder eller dela med mina kompisar. Så därför kan igen Windows-versionen faktiskt vara till hjälp. Alltså kunna skicka ut en binär för Windows PC-klienter, som att då kan åtminstone mina användare testa om det är kul, om spelet fungerar, om grafiken är schysst och menysystemen ser trevligt ut och sånt där, innan jag verkligen gör en riktig testsekvens på telefonen.
Jag tänkte, du märker att det är mycket XNA. Jag tänkte vi bara avslutningsvis, eftersom du också har tittat på ett antal spel som redan finns. Nu får vi ta rätt korta
absolut
reviews. Har du några att berätta om?
Ja, jag har absolut några favoriter. Jag ska bara försöka logga in här också så jag säger rätt. Jag kan inte lägga ner telefonen när jag spelar The Harvest. The Harvest är ett spel som lättast att förklara som Diablo i rymden på telefonen. Vilket alltså går ut på att man har strandat med några karaktärer.
Lite som en mech-warrior.
Ja, fast egentligen en person som springer in i en rustning. på en planet. Och man bygger upp sin karaktär, du levlar, du plockar upp objekt, du, jag ska inte säga att man forskar på de här objekten, utan istället så lagar man dem och så får man extra egenskaper och sådär. Det är riktigt, riktigt löjligt bra spel. Riktigt snygg grafik med 3D, riktigt äkta 3D. Jättesnygga effekter.
Hur många achievements har du?
Jag har nog nästan fått 100, tror jag. 100 points utav 200, så jag har plockat halva spelet ungefär. Riktigt bra. Sen så vill jag...
Hur mycket kostar det?
Det kostar, var det 6,99 tror jag det var. Alltså dollar. Klart värt 40 kronor liksom. Det finns en achievement som säger att man har klarat spelet på under 4 timmar. Och jag menar, om det är en achievement, så vet jag att då finns det många timmars spelglädje kvar av spelet. Eller, speciellt om man då också vill klara alla sidouppdrag och sådana som finns i det. Sen så finns det ett bra tower defense-spel som heter Star Wars Hoth, alltså Star Wars-inspirerat tower defense. Man placerar ut enheter som sedan...
Är det EA som har släppt det? Eller?
Nej, jag vågar inte svara på vilka som har släppt det faktiskt. Loom Arcade som har byggt The Harvest i alla fall. Alla de här, båda de här har också Xbox Live-stöd, vilket man får, alltså achievements och det.
Sen finns... Men det finns inte ett liknande program på Xboxen som man sen kan då hoppa emellan?
Nej, det gör inte. Det gör inte. Däremot Harvest har de gjort en Windows-version, vet jag. De har gjort en Xbox-version också, men de har inte släppt den, tror jag. Potentiellt kommer de att släppa dem på Indie Games eller Arcade kanske. Flight Control är ett trevligt spel. Alltså man ska landa flygplan som kommer från kanterna på skärmen på olika flygplatser. En storsäljare på iPhone vet att det här har varit.
Jag har... De andra två, var de från iPhone? Eller var
nej, de är exklusiva titlar för Windows Phone 7. Ett annat som jag tycker är kul är Carnival. Det är en av vinnarna, jag tror inte den personen som vann Dream Build Play för ett par, 2 år sedan tror jag någonting.
Dishwasher eller?
Nej, det var Dishwasher Samurai, men det var längre sedan än det. Carnival är ett, man ska säga ett fysikbaserat spel där du med enkla knapptryck, håller ner skärmen så styr du en clown som kastas mellan olika klor, kan man säga, som snurrar runt på skärmen. Så ska du försöka komma så högt upp som möjligt då. Och de här klorna snurrar runt då, så du får fysikinspirerad rörelse. Riktigt trevligt. Så plockar man ballonger och sådär. Det är jättebra. Ett spel som heter The Blob Revolution vill jag också rekommendera. Ett jättekul pusselspel där du är en liten person som ska försöka fly från en labyrint genom att måla dig ut ur den labyrinten egentligen. Du får inte korsa din egen väg och du ska försöka plocka på vägen, ska du plocka upp så många av dina polare som möjligt och riktigt, riktigt kul.
Finns det ingen så här Sudoku eller något?
Ja, Sudoku finns också, men det har jag faktiskt inte testat. Sen finns det ett jättekult, lite retroinspirerat spel som heter Rocket Riot som också jag tycker är riktigt kul. Och det var det är några av de som Xbox Live-titlarna. Sen har jag Twin Blades, jag har Glider, Hexic Rush, jag har Flowers. Jag har...
Hur hinner du, vad heter det, spelar om det?
Jag gör ju inte det. Det är det som är jobbigt. Jag har bara köpt dem. Det är som du och dina böcker. Du läser ju dem inte, du bara köper. Sen finns det Cloud Jumper som är lite Doodle Jump-inspirerat. Det finns min dotters favorit, som är My Makeup. Så man håller på med smink. Det finns Sudoku, hade jag faktiskt installerat. Det finns ett kul spel som heter Galaxy Bunnies som man där man egentligen har, som är ett barnspel där man får upp en liten hare på skärmen som jag sedan kan prata in och så repeterar den det som jag har sagt i olika röster beroende på hur stor den är.
Och så kan man skjuta den med en dubbelhag.
Nej, det är ingen våld alls. Det här är ett barnspel. Det finns väldigt mycket väldigt, väldigt mycket bra spel. Jag skulle däremot tipsa om att man kanske går in och kika på vad heter det? Zoom. Reviewerna på Zoom-klienten innan man köper någonting naturligtvis. För där finns det också väldigt bra folk som ratear de här spelen. Det finns redan nu säkert en 30, 40, 50 reviews på de här spelen som vilka som är bra. Exempelvis ett spel som jag var väldigt imponerad av när jag testade på iPhone förut som heter Impossible Game. Det finns också till Windows Phone 7, men det är faktiskt tyvärr riktigt dåligt här. De har inte lyckats implementera grafiken riktigt bra, så det hackar väldigt mycket och har väldigt låg framerate. Jag tror att det beror på att de faktiskt frågar servern hela tiden om det är en testversion eller en köpt version. Så att, lite synd. Men det kommer nog bli bra. De får ju uppdatera. De har ju fått den feedbacken, så de kommer nog uppdatera snart.
Tack så mycket Johan.
Jag är inte klar, men
jag förstår det. Bara några. Ja.
Ja, det är lugnt. Kör på.
Du får komma tillbaka nästa vecka.
Ja, trevligt.
Nu får jag en egen podcast.
Frogger finns också.
Ja, okej. Okay. Ja. Så det var vår första Windows Phone 7 exclusive podcast från MSDN Radio. Så här, avslutningsvis, Danveig, vad känner du för Windows Phone just nu? Vad är det som är på tapeten och vad är det som du tänker på? Hur?
Jag måste få slå ett slag för metrotemat. Det är väldigt trevligt att jobba med det. Och jag tror även folk som inte har en designådra kan få väldigt snygga applikationer. Bara man följer de guidelinesen som står i, ja, som står i guidelines.
Och de finns ju att ladda ner som en PDF-fil. Mm. Och också artefakter, jag tänker på alla menyer. Eller...
De är ju redan stylade så att de är väldigt rena och eleganta.
Och jag väntar ju på själva telefonen och får lägga upp min egen app och bli miljonär.
Ja, absolut.
Du hänger på?
Ja, absolut. Ja. Jag tänker inte, jag förväntar mig inget mindre, eller hur?
Tack så mycket för att ni lyssnar på den här MSDN Radio och tills vi hörs nästa gång. Ja, varför inte testa Windows Phone-utveckling? Det är bara att gå till developers.windowsphone.com och ladda ner både Visual Studio och Blend och sen börja helt enkelt jobba. Det finns väldigt bra projekttyper så det är bara att köra. Hej då!